Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Fader, jag har syndat.
Okej.
Okay. Jag åkte dit för plankning på väg hit.
Hur gammal är du?
Jag vet.
Hur gammal är du?
Jag är 34. Eller vänta, jag är afghan så jag kanske är 32.
Varför plankar du för?
Nej, men vill ni höra ett dåligt försvarstal? Mm. Jag har böter.
Ett dåligt eller en dåligt? Vad sa du?
En dåligt försvarstal. Yeah. 1500 kronor.
Motherfucker!
Va?
Jep. Okej, så här är det. Jag bor ju väldigt nära stan. Så jag åker ju aldrig kollektivtrafik. Aldrig. Jag går överallt. Det är därför Aron Flam sa sist att jag blivit så smal. Det är för att jag går väldigt mycket. Så jag var väldigt sen hit idag.
Mm.
Och blev jättestressad. Så jag tänkte springa hit från där jag bor då. Och så går jag ut och så kommer tvärbanan. Okej, men om jag åker några stationer, går av i Liljeholmen, så kan jag gå hit. Gå på. Kommer kontrollanter.
mellan första stationen
ja,
du gick på.
Kommer kontrollanter. Shit. Fick visa läget. 1 och 5. Så nu har jag kontaktat planka.nu. nej, jag skojar. Nej, men,
fucking immigrants.
Jag skäms. Och planka inte, det är inte bra.
Fan vad pinsamt.
Här skulle jag,
det är sjukt
så
pinsamt.
Jävla pinsamt.
Det är jättepinsamt.
Här, här skulle jag vilja flika in något. Ja. För jag var ju också sjukt stressad i morse. Så jag bara slängde på mig och satte mig i bilen och körde. Men eftersom jag skiter och jag är klädd så sparar jag 7 minuter där. Hade du också haft den så hade du sparat 1500 spänn. Och då hade varit lite mer som mig.
Sant.
Förstår du nu att den här judesigenaren, hur man sparar pengar?
Alltså det var som att man var 14 när de stoppade den. Nej men det är som där. Så jag säger det här nu innan det här kommer ut på något annat sätt.
Men tänkte du då på också att du är bekant till ansiktet? Att du är känd? För inte är vem som helst? Funderade du på det?
Ja, ja.
Och skamfaktorn i det så att
ja,
säga.
Ja, jag tänkte först springa när jag
skojar. Ännu bättre.
Nej. Ja, ja, det är klart att det också kom. Men det var väldigt dumt. Det var väldigt, väldigt dumt. Det kommer inte hända igen närmaste tiden. I alla fall.
Typical Afghan behavior då.
Ja, verkligen, verkligen.
Fick du den här kallsvetsruschen?
Ja, ja.
Vad tänkte du när du såg den?
Jag tänkte... That's it. Det är kört.
Nu får du börja jobba hos Huang istället.
Det är bara att ta det där, tänkte jag.
Did you think about pretending not to speak Swedish?
Nej, för jag såg deras kameror på brösten. Jag tänkte att det här kommer bli ett YouTube-klipp om jag...
Why are you looking at their breasts?
Alltså, om vi kontaktar Stockholms länstrafik så skulle jag kanske kunna få ut den här videon på något sätt. Jag kan ju lajva journalist. Jag har ju utgivningsbevis och allt. Ja. Så jag kan ju kolla med dem ifall...
Jag tänkte att jag
This is not going how I thought it would go.
Jag tror det här skulle gå på ett helt annat sätt.
Men borde inte vi dra fram blattekortet? Säga så, jag är ny i landet, jag har inga pengar, jag visste inte hur biljettsystem funkar.
Fast det var två blattar som stoppade mig. De såg på mig att jag var superassimilerad bostadsrättsafghan.
Vad menar du att de har dålig värdegrund? De kanske skulle få fett mycket sympati.
Vet du vad jag hade gjort?
Nej.
Jag hade försökt låna en 20-lapp av dem eller något och låtsas vara skitfattig. Jag är redan klädd så. Jag hade kunnat pull that off. Mm.
Men jag vill ta tillfället i akt och säga till alla att om ni funderar på att göra det jag gjorde idag, gör inte det. Betala för er.
Så alla vet sånt redan? Så alla vet att man betalar för sig. Vad sitter du och säger?
Om jag gör en brottsförebyggande insats här nu, om det är någon, för jag utgår ifrån att många som lyssnar på det här har dålig värdegrund, så... Jag gör mitt yttersta här nu för att förhindra det.
And now it will be sexråd till Hassan, eller hur?
Sexråd till Hassan.
Vi plankade skitmycket när vi var små. Inte för att vi inte hade råd, utan det var, du var en tönt om du hade SL-kort. Nej, eller sån här remsa som det var på den tiden, som de stämplade fysiskt i båset liksom.
Jag minns
så,
det.
Visst var det så för er också?
Och många av mina vänner var med i den här planka.nu. Vet ni vad det är?
Nej.
Alltså planka.nu finns fortfarande. Det är en hemsida. Istället för att köpa ett SL-kort så betalar du hälften av den summan till planka.nu. Och varje gång du plankar och åker dit så skickar du böterna till planka.nu så betalar de den åt dig.
What?
Det är som ett försäkringssystem. Mm.
Briljant.
Eller hur?
Faktiskt.
Alltså gå inte in på planka.nu och bli medlem.
Nej, men om man inte har råd, om man på riktigt inte har råd. Mm. För jag tycker det är jävligt dyrt. Vad kostar det månadskort nu? 1 och 2?
Jag har ingen aning, för jag åker aldrig kollektivtrafik.
Ja,
är det över 1000 spänn?
Ja, det är det. Det är ganska sjukt.
Men du är från... Var i Sverige kommer Karin ifrån?
Anna-Karin.
Anna-Karin.
Tågarp.
Tågarp? Ja, så nere i Skåne. Mm.
Och sedan, nu bor jag i Göteborg. Sedan 20 år.
Tågarp utanför Helsingborg?
Ja, eller? Precis. Utanför Landskrona.
Ja, mm. jag tror jag var där någon gång på fyllan. Ja.
Det fanns ett systembolag i Tågarp. Det var det vi var kända säkert. För.
Ja. Var det sådana här bakom disk-system?
Nej. Ah, okay. men apropå det ni pratade om med kollektivtrafik och liknande, så har jag tyvärr inga liknande berättelser från min ungdom då. Ni är ju så unga ännu. Därför att det fanns ju ingen kollektivtrafik där jag växte upp. Så att...
Men är det inte järnvägsstation?
Jo, men tågen stannade inte där då.
Nej.
Jag körde bara för igenom.
But come on, you're not that old. There must have
man
been
får inte fråga dem.
Du är inne på farlig mark nu. I Sverige.
Sanningen är att jag bodde så pass mycket på landet så att bussarna, man fick alltså åka bil för att komma till bussen. Mm. Mm. Busshållplatsen var en bra bit bort. Mm.
Men,
nu är det lite bättre där dock. Men.
Nu är det så här att där nere är allting platt. Det är bara åkrar. Och så finns det 1 miljon småvägar åt alla håll och kanter. Utanför Landskrona, Helsingborg och hela det området. Jävligt kul att festa där är det. Jag bodde i Osby, så tog vi ju tåget ner till Hässleholm. Och sen andra tåget över Tyringe, Perstorp ut mot Helsingborg. Sen hamnade man på fest någonstans. Sen träffar man någon annan lirare som man aldrig vet. Följer man med den idioten till något annat ställe, klär man på tåget och hamnar i Rå eller någonstans utanför Helsingborg. Och sen var man på ytterligare någon fest. Och sen 1, 2, 3 så hamnade jag på någon fest i Drottninghög i Helsingborg. Då hade jag tappat bort alla mina polare.
Mm. Hur transporterade man sig?
Nej, man tog någon buss eller något. Men du är ju rolig, häng med oss här. Så hängde man med dem bara. Och
plankade man? Snälla, säg att man plankade.
Det minns jag inte, jag var för full. Men jag tror inte det var någon som brydde sig. Skåningar är liksom rätt, de skiter i vilket lite. Det är lite mer som danska.
Är det sant, Anna-Karin?
Ja, det ligger nog någonting i det.
Ja, ja, men det är lite ja. Mer så där, du vet, det är alltid någon trevlig gubbe och ja, men jag är full, du vet, och ska träffa tjejen. Vad fan trodde jag, han letar efter plånboken? Ja, ja. Gör henne inte på smällen bara, säger han, och sen går han vidare. Ja, eller något sån där kommentar kunde man få. Det var mer den attityden lite.
Apropå det du säger, Svang, om att det är lite mer så där. Vi löser det.
Ja.
Senast jag var i Malmö och skulle ta mig igenom staden med bil. Och så kom jag upp från det hotellparkering där jag hade haft bilen. Och jag ser att det här är inte en väg man får köra på med bil egentligen. Men jag rullar ändå ner och frågar en farbror som står där. Så här, får man lov att köra här, säger jag då. Ja, vackra töser får alltid lov att köra här.
Ja, det är skål.
När jag jobbade på universitetet, det var en professor som hade städhjälp. En kvinnlig professor också. Och alla snackade skit om henne. Alla doktorander snackade skit om henne. För att hon hade städhjälp.
Det är klart.
Men det är så sjukt, för det här var ju människor som var uttalade feminister, de som snackade skit. Jag bara, här har ni en kvinna som typ sopar banan inom sitt fält. Och så har hon kommit upp till en så pass hög nivå att så här, hon har städhjälp. Och sitter folk och snackar skit.
Mm. Jo, men inom vilket ämnesområde var detta?
Det här var inom läkemedelskemi.
Jaha, vad
så det var ganska kvinnodominerat. Ja,
märkligt,
också.
För att man kan annars tänka att den här typen av att man värnar liksom, eller vårdar en idé om sin identitet och sin klasstillhörighet och liknande, det ser man ju ganska mycket annars inom den typen av ämnesområde som jag har rört mig då. Alltså det samhällsvetenskapliga, inom sociologi eller inom pedagogik och liknande. Att man är väldigt mån om att man, det ska framgå att man kommer från en arbetarbakgrund eller så. Sen om man då har blivit professor och alltså inte är kvar i den samhällsklassen, det låtsas vi inte om, utan man vårdar den där identiteten, grundidentiteten.
Det här påminner väldigt mycket om journalister. Ja, men de är också så här, ja, men mina föräldrar var arbetarklass och allting och bla bla bla, säger de, och ska låtsas att de är man av folket när de sitter liksom allra högst uppe på Eiffeltornet och ska vara moralister över vad andra gör.
Ja.
Du är ju journalist.
Ja, fast jag gillar inte att kalla mig det, men ja.
Vad är du då?
Jag skäms egentligen för att vara journalist.
Vad kallar du det då?
Näthat? Nej, det gör jag inte. men jag vet inte vad jag kallar mig. Jag vill inte genre, räcker inte det? Det är väl illa nog.
But
you know, speaking also about like language and culture, this I like how people here in Sweden they say städhjälp. In Arab countries, like it's a servant. This is like such a and just like this word, a cultural gap that opens up in front of my eyes.
Alltså nu när du säger det, det är riktigt nyspråk.
Ja.
Det är en bekänt.
Ja.
Gud, jag låter som en idiot så här. Ja, men det är ju en bekänt. Ja, det är en fucking bekänt. Men vi säger städhjälp. Mm. Det är så nyspråkigt.
Men det är ju en lokal vårdare, hygientekniker. Det är ju också omskrivningar på samma jobbfunktion egentligen. Och som präglat väldigt många yrkeskategorier. Att man håller på att laborera med titlarna för att låna status av någonting och ge till något annat. Men effekten blir oftast att man drar ner statusen generellt. Och kanske också självrespekten. Ta läraryrket exempelvis. Det är väldigt få lärare idag som säger de är lärare. Man säger jag är pedagog. Och det kommer ju ur då att förskolefröken, den som jobbar inom, eller på dagis som man sa tidigare, då blev dagis blev förskola och förskolepersonalen blev lärare, fast det funkade inte riktigt, så då körde man med detta med pedagog istället, och så plötsligt har man dragit ner hela liksom den aura som tidigare fanns kring läraryrket till någonting ganska obegripligt. Vad fan är en pedagog?
Jag märker det på, jag har en 3,5-åring och på hennes förskola, personalen där kallar själva varandra för fröknar. Det är en som går runt, såvida man inte är så här, 3-årig utbildad pedagog liksom. Mm. Kallar sig själva för fröknar. Så vem är det som sitter och hittar på?
Om Aron Flam var här så skulle han ju säga att det är socialdemokratin som har. men Anna-Karin, varför gör vi så här?
Ja, men det, vad gäller just läraryrket så är det ju ett försök att höja statusen för yrkesgrupper som inte har haft någon status innan och som också har haft ganska låga löner. Och lönerna har man inte höjt, men de har försökt att trixa på andra sätt genom att förlänga utbildningen eller benämna om den och säga att det är nu någonting som man måste ha högskoleexamen för att göra. Sen om den högskoleutbildningen i sig faktiskt gör så att man blir bättre i sin sitt umgänge med barnen, må de vara 3 år eller 8 år. Det kan vara åt båda hållen. Men vi har ändå, man har liksom gått in från staten egentligen och försökt förändra det. På så vis har ju Aron rätt i när han säger att det är politiska ja, ja. Initiativ bakom. Mm. Faktiskt.
Har det hjälpt då?
Inte vad gäller läraryrket.
Nej.
Nej. Jag tycker bara att det har förvirrat egentligen.
Mm. Mm. För om man jämför med Finland till exempel, hög status när det kommer till läraryrket. I Sverige har det bara gått neråt.
Ja. Och det är ingen som vill bli lärare heller idag. Alltså de som kommer in på lärarutbildningen har ju generellt väldigt låga i betyg. Låga meritpoäng. Och har därför också svårigheter att kunna läsa avancerad text. Skriva på ett sätt som är... håller språkligt och sen framförallt att kunna utbilda eleverna, barnen i att kunna läsa och skriva. Så det är ganska, och jag, dessutom är det så att det kommer saknas så fenomenalt mycket lärare framöver i Sverige. Och vad ska man göra då?
Höja lönerna?
Bottenskrap heter det, ja.
Vad sa du? Bottenskrap?
Ja, ska vi ta in mer bottenskrap? Jag kan se framför mig hur folk blir jättekränkta nu som går lärarutbildning men som har dyslexi och inte kan stava eller något annat.
Jo, nej, men alltså, givetvis det gäller inte detta alla lärarutbildningar vid alla högskolor i Sverige, men det är ett faktum att man har sänkt, alltså man har svårt att få högpresterande studenter att söka lärarutbildningen. De söker andra utbildningar.
But does this, do you think this has mostly to do with the level of salaries or more with the work conditions in school and the relationship that has changed between the teachers and the students?
Jag tror att det har från början hade det delvis med lönen att göra, för lönerna var låga. Men de har man höjt nu, och särskilt som man har de här olika, man kan bli förstelärare och tjäna ganska bra. Faktiskt säg upp till uppåt 45-50 000, tror jag man har exempel på lärare som tjänar, som är verksamma i gymnasieskolan eller så. Och det är ganska bra lön skulle jag säga. Mm. Men stöket eller oordningen och politiken som har omgärdat skolan har ju gjort att det har blivit ett oattraktivt yrke. Därför att du har så mycket annat, det är så mycket annat du måste göra annat än att bara undervisa. Som du måste sköta och bokföra, dokumentera. Sen har du oordningen på det, stök överhuvudtaget. Och du har inga befogenheter att hålla ordning. Gör du någonting så kommer du antagligen att bli den som har gjort fel. Därtill har du en pedagogik som inte direkt är lättarbetad. Alltså idén om att vi arbetar mycket i grupparbeten. Att eleven själv ska forska och så vidare och så vidare. Den typen av föreställningar om hur lärande går till, som egentligen inte alls stämmer, har blivit det sätt på vilket lärarna ska arbeta.
Om vi tar det här du tog upp nu här, om vi börjar med ordningen på skolan. De lärare runt om i Sverige som hör det här, skulle de hålla med dig i den beskrivningen? Att det är ett problem?
Ordningen?
Ja, alltså ordningen, men också lärarens status och befogenheter på vad hon får göra och inte göra.
Ja, alltså, ja, det tror jag. Men det beror ju helt på var man arbetar. För det är ju en del av problemet också att det är såna enorma skillnader mellan skolor beroende på var de ligger, vad de har för elevupptag och så liknande. Och sådär. Så det finns ju skolor där det funkar alldeles utmärkt. Där man har goda resurser och god ordning och där läraren får lov att, så att säga, planera sin undervisning på det, på ett vettigt sätt. Och sen finns det skolor där man har gått all in på idén om att barnen ska forska själva eller att de får lov att ligga och sprattla på golvet eller något liknande då istället. Ja.
Är det något som lärare generellt skulle hålla med om?
Jag tror inte man kan tänka sig att de generellt håller med eller inte. För man måste komma ihåg att de har genomgått en lång utbildning när de har fått lära sig att det här sättet att undervisa på är det rätta. Så att man kan ju bli övertygad om det. Och tycka att en sån här en gammal kärring som kommer och säger det jag säger nu har helt fel. Jag är en representant för ett gammalt sätt att se på undervisning och på hur lärande går till. Och jag har liksom inte sett ljuset där då. Men det som den svenska skolan var på väg mot under väldigt lång tid när man så att säga tog bort makten från läraren och rev ner katedern och satte alla i ett stort U istället då så att de kunde se varandra och inte titta på läraren. Det var idéer som dominerade under en väldigt lång tid. Sen hände det här att Sverige dök i PISA och vi gick ner i alla mätningar. Och då börjar man så sakteligen vakna till igen och fatta att det har kanske inte varit de bästa strategier vi har använt om man vill att eleverna faktiskt ska lära sig någonting. Så vi är ju på väg ut ur den där flumdimman, om man kan beskriva den så. Mm. Men väldigt många lärare är ju kvar i det därför att de har lärt sig att det är rätt. Det är det sättet de kan, tror de, undervisa på.
Men krockar inte det med verkligheten när man till exempel börjar ta in nyanlända som kommer från kulturer där det är väldigt strikt, auktoritärt på ett sätt att magistern förklarar och det som gäller. Och att när man då i Sverige till dem säger så här, men du ska utforska själv hur vad sanningen är och lära dig och ifrågasätta. Mm. Funkar det?
Nej, och det är intressant att du frågar det därför att jag har gjort observationer på just lärarstudenter som har undervisat i den typen av grupper och där de då ganska snabbt finner att det går inte utan man måste ha rätt så tydliga ramar. Måste vara tydligt vad som gäller och framförallt hitta ett sätt att kommunicera på så att man förstår. Så att det går fram vad man vill att eleverna ska göra och så. Så jag tror att på de skolor där man arbetar med den typen av elevgrupper i mycket hög grad, där har man av nöden helt enkelt tvingat att hitta andra sätt att organisera undervisningen på, såvida man inte har gett upp och låter det vara vilda västern. Det finns ju exempel på sådana skolor också.
Men jag bara frågar, vad har du för bakgrund? Har du varit lärare någon gång?
Ja, jag är lärare, gymnasielärare i svenska historia.
I svenska historia?
Och sen är jag då doktor i pedagogik, pedagogiskt arbete.
But I have this image / theory that in Sweden there is some kind of like contempt towards authority and discipline, contempt and some kind of fear also towards it, resentment, and in that case the less of authority and discipline that exists the better. And I think it seems that this has affected the parenthood, for example, and also the school, perhaps. And again, looking at Egypt and Sweden, it's two extremes again. Like, for example, when I heard this, I can't remember the details, but when I heard in TV about what was this method that they have been using?
Låg affektiv bemötande.
Yes. When I heard of it, and when they were saying, like, yeah, if a student spits in your face, you say, yeah, lesson. I'm like, okay, but
vet du vad man gör om en elev biter dig?
Biter tillbaka?
Nej, du blåser med ögonen.
Fan.
Det är sant. För det är så obehagligt så att de släpper bit, då slutar de bitas.
It's interesting,
det är inte sant. Det gör man inte, men
I thought this through. But and for me, like coming from Egypt where it is the other extreme.
Som inte heller är bra.
No, which is not good either. Like, it would be unthinkable for a student that they would spit in the teacher's face because they know that teacher would kill them. Yeah. I mean, like, maybe literally.
Och föräldrarna skulle komma på begravningen och säga tack till lärarna för att de dödade barnet.
This would be,
Han spottade ju läraren i ansiktet.
Exactly.
Lågaffektiv grejen, jag kan fortfarande inte fatta hur en sån grej kan slinka igenom den så kallade världens mest så här hyllade byråkrati. Och snubben har hatt på sig. Han har hatt. Om en person kommer och säljer någonting till något statligt liksom system och du har en fucking hatt på dig, då borde varenda röd flagga liksom gå upp.
Jag har en god vän till mig, en barndomsvän som jobbar som lärare, och han sa till mig att han hade varit på deras skola Och han sa ju att jag tror att hälften förstod ju inte vad han sa. Men ingen vågade säga det för att
personalen som skulle få utbildningen.
Ja, för att han pratar ju
danska, han är dansk.
Han är dansk.
Mm. Ha.
Ja. Så det är en del av hans framgång tror jag också.
Okej, han har knäckt och ingen fattar vad du säger.
Ja, han har ju knäckt koden.
Då säljer du till svenska staten.
Danskar är ju ännu mer Skåne än vad Skåne är. Och när jag växte upp så upplevde jag att när jag gick i skolan så lärarna kunde vara väldigt auktoritära. Och när jag gick typ i gymnasiet, jag pluggade naturvetenskap, det tror man ju inte om mig, men det gjorde jag ju. Och då började ju flummet komma. Men våra lärare, de var ju så här, ja, enligt skolplanen så ska vi göra så här, men det kommer vi ju inte göra för de har fel. Mm. Det var ungefär så våra lärare sa, så vi skiter i det och så gör vi normal katederundervisning och det som säger emot får stryk. Det var ungefär så matteläraren sa. Och alla gillar ju matteläraren, han var ju bra, men han gillade att supa en del, bortsett från det.
Var han full i klassen också?
Nej, han kunde komma rätt bakis. Jag minns en gång jag extra knäcker på en dålig bilfirma och det var fredagkväll eller någonting. Jag höll på
jag vet inte varför det är roligt.
Det är skithemskt att man blir alkoholist. Jag saknar inte empati, men det är bara så kul att en person kommer bakis till skolan.
Ja, men i alla fall, ja, men det här var Osby, alltså det är Osby. Och jag ska gå hem på kvällen. Och jag hör något jävla oväsen från buskarna vid industriområdet. Så jag går bort och vad fan är det som händer? Då är det ju någon alkis som trillar omkull cykel. Han har 4-5 flak på pakethållaren med öl. Och kan inte hålla balansen utan rötta rätt ner i diket. Och liksom allt, jag får ju hjälpa stackaren. Och då ser jag att det är min mattelärare.
Oh,
och han sa...
Fan vad hemskt.
Ja, men det var en annan gång så var det... Jag var oense. Nej, han höll på någonting om att han skulle... Jag hade en kille i min klass som var hockeyspelare. Och hans farsa var jalkis. Och han själv var en jävla odåga. Varenda helg var han ute och söp sin i helvete och slog som en galning. Och pluggade också natur. Skitduktig på plugg. Alltså riktigt smart kille. Men kom så här. Skulle vi börja 8 på morgonen, då drällde han in vid 10:30. Och en jättestor snus under läppen. Alltså det var liksom en airbag som hängde där under näsan. Och han kommer in i klassrummet och läraren står där matte och det blir helt tyst. Och man ser på, vad fan heter han, skitsamma. Han har liksom rödsprängda ögon, man bara ser att han har inte sovit, den natten är fortfarande full ju. Och det är en onsdag eller något. Och så är det en papperskoj där och han tar liksom pekfingret och gräver ut den här snusen och bara, du har en duns liksom när den åker ner i den där. Och läraren bara tittar, det var som en film med den här Animal House, har ni sett den?
Nej,
Delta-gänget. Alltså ni kan ju inget om kultur. Ju. och han ska gå och sätta sig. Och så sätta sig vid sitt, bredvid mig. Då vi satt alltid bredvid varandra. Av någon anledning. Och så var det någon gammal skrivmaskin eller något. Så sitter han som en jävla apa liksom, och bara slår med knytnäven på den så här. Liksom, han bara skiter i vilket. Och läraren bara, håll käften jävla körda huvud. Du vet, så här, alltså, det var så här skrek och han tittade liksom. Det var så där surrealistisk situation kunde det vara. Och senare, jag vet inte om det var den dagen eller en annan dag, så var det matteläraren, han skröt om att vi var, han brukade alltid så här, han tyckte om att mobba elever lite, så här, eller tjuvnyp lite så. Så sa han, han går ju på gubbgympa på Friskis och Svettis. Så ingen har kondition som honom. Och så skulle jag ju vara kaxen, så jag, dig brottar jag väl ner, din gamla stöt. Det är väl ingen, du vet så här, ja men kom då, säger han. Så började vi brottas då i klassrummet. Och bänkarna for i allting, för jag vägrade ju ge mig. Han var ju seg sin i helvete, gubbjävlan. Så vi ligger ju där på golvet och rullar runt ju. Och tjejerna i klassen, men sluta, håll inte på så där. Var det, fan, du vet, för vi var ju omogna i deras ögon ju. Och
till vad sa han då? Håll käften!
Ja, han bara lägger inte i. Det var ju viktigt vem som ska vinna den här brottningsmatchen. Och till slut kommer rektorn förbi och ser detta, liksom harklar sig. Vad håller ni på med? Liksom, så men det var ju liksom... Alla höll ju käften. Nej, vi bara skojar sig allihop och låtsas som inget. Men det var, sån relation hade vi i alla fall. Men...
När du kom in i offentligheten, jag minns att du, vad heter det programmet? Nanny?
Supernanny.
Supernanny, vilket år var det här?
16 eller 17 gick det, tror jag.
Var det första gången du kom in i offentligheten så att man kände igen dig?
Ja, precis. Ja, men jag, när jag disputerade så gjorde jag en del grejer apropå min avhandling och sådär. Lite olika tv-program och så och framträdande. Men det här var ju, jag har inte haft något annat. Det var ju mitt tv-program, mitt som jag programledde. Mm. Så på så vis var det en skillnad då. Mm.
Hur tyckte du, om du minns, att du uppfattades i Sverige i det programmet? Och dina metoder. Vad var bilden av Anna-Karin?
Jag tror nog att det som var knepigast i det var just det här att jag kom från universitetet. Att jag hade liksom en teoretisk bakgrund på så vis. I att jag var doktor i pedagogik då. Och att ta ett realityprogram och placera mig i det. Den så att säga krocken ställde väl till det kanske i huvudet
på en del. För vilka?
Ja, det är därför att det inte ansågs fint att göra
okay,
det.
Men alltså,
det är inte så man förvaltar sitt akademiska kapital. Att okay, gå in i en realityprogram då, tänkte folk, tänkte mina kollegor.
Kollegorna, ja. Men hur uppfattades du av vanliga Svensson som tittade på det här programmet?
Alltså till 99% positivt uppfattade jag det som. Att folk skrev till mig, ringde mig. Ville ha hjälp med allt. På lördag förmiddagarna var det många som ringde. För då hade jag liksom, mitt nummer var sökbart och så. Och så ringde de och frågade om någonting som var väldigt där. Nu är det helg igen. Och nu ställer ungarna till det. Hjälp mig. Mm. Mm. Och sen så brev av den typen. Väldigt, det som förvånade mig mycket var att det var så otroligt basala frågor ofta. Man ville ha hjälp med.
Like what?
Min 8-åring fuskar hela tiden när vi ska spela sällskapsspel. Vad ska jag göra? Eller min 3-åring vill äta mer godis än jag vill ge 3-åringen. Hur ska jag hantera det?
This is like as like first world problems in parenthood as it can get.
Ja. Men och där, för att anknyta till vad du sa tidigare om det här med hierarkier och vem som bestämmer inte, där den slutsatsen jag drog handlar ju om att man har som förälder så tillåter man inte sig själv att vara den vuxna eller vara right. föräldern, utan man tittar på barnet och tänker, snälla, kan du visa mig då hur jag ska göra? Var ska vi gå nu? Hur mycket är lagom? Vill du inte äta det så ät inte det. Och så följer föräldern efter som ett litet fån istället och låter barnet leda för mycket. Det här med lågaffektivt bemötande som vi pratade om tidigare. Mm. Finns ju en annan dansk där som har betytt väldigt mycket för föreställningar om föräldraskap och barnuppfostran som heter Jesper Juhl. Han är också dansk.
Dansken har knäckt koden.
Ja, eller så har de saboterat väldigt mycket.
Ja, de fuckar upp vårt land.
Ja.
De fuckar upp allt.
För hans idé är då att barnet är kompetent. Det kompetenta barnet. Och så vi ska liksom lite sådär titta på barnet istället och se, du kan själv, eller låta barnet leda. Och missförstår man det riktigt ordentligt så tappar man den där biten som säger att barn behöver ju också kompetenta vuxna.
Yeah, exactly.
Så att jag kan ju inte liksom bara släppa allt och tänka att barnet har det i sig från början.
Well, I think like children, they need like guidance and they need like an adult parent. Mm. You cannot like treat the child as if they are like on the same level as you are. I think that's like pretty destructive.
Ja, visst är det.
Men jag bara förstår inte, varför är det alltid dansk? Alltså, min bild av danskar när jag växte upp, det var att de vuxna danskarna var ju inte PK någonstans.
Nej, men finns det någonting i det danska samhället som är mer hierarkiskt orienterat än vad det svenska har varit? Och på så vis kanske den typen av utspel som den här Helskov, eller vad han heter som är med låga.
Ja. Med hatten.
Ja, eller Jesper Juhl. När de talar om alltså att lite grann rasera hierarkier eller utmana.
Så är det utifrån en dansk kontext.
Ja, precis. Och där kanske det har kunnat finnas goda skäl att ibland göra det. Medan i det svenska så blir det.
För jag vet när jag växte upp i Skåne.
Fast vänta, jag bara säger, du fattar väl att de två danskarna spelar en roll. De slår ju sina barn hemma själva. Men i en svensk kontext så har de knäckt koden och tjänar pengar.
För jag vet att, ja, det är möjligt, för när jag var liten och vi hade någon dansk fotbollstränare och man fick ju stryka av honom på fullt allvar om man inte gjorde som man skulle. Det var liksom inga jävla fingrar emellan där. Svenskarna var ju mer mesiga, de var ju lite så här, du vet, som svenskar är.
Men du, amerikaner, alltså de här frågorna som du beskriver att du fick, så här, mitt barn äter mer godis än jag och liknande, hur ska jag göra? Mm. Alltså de finns ju inte på kartan i en afghansk kontext. En afghansk föräldrar
ger inte godis till sina barn.
Nej men det, alltså, den skulle ju skämmas om den ställde ett sånt. Den skulle skämmas om den ställde en sån fråga till någon. Det betyder inte att man har svaret. Jag tror att man kämpar med det också. Men vad säger de om ett land som Sverige när man får sådana frågor om barnuppfostran?
Mm. Nej, det är ju inget vidare gott betyg. Och jag tror att om man kopplar ihop det med det resonemanget vi hade om skolan innan, så har man i... Och det här gäller liksom både lärarskapet och föräldraskapet, att man har strävat så otroligt mycket för att dels skapa en jämlik skola. Alltså man ska inte skikta eleverna på något sätt. Inte göra någon skillnad på om det är så att du är väldigt begåvad på matematik och jag är väldigt begåvad på något annat ämne. Och att vi får, eller mindre begåvad på matematik, och då får vi följa olika spår. Det har vi varit livrädda för i Sverige och tagit bort alla sådana möjligheter att skikta eleverna beroende på begåvning och inriktning och intresse. Samtidigt så har man varit lika fixerad vid att demontera lärarrollen och föräldrarrollen då, alltså ta bort makten ifrån de här rollerna.
Bryta ner hierarkier.
Ja, exakt. Och att tänka att du ska inte så att säga tro att du kan lära någon annan något, utan du kan bara stå bredvid och möjligen stötta lite beroende på var du då vill gå i ditt lärande och vad du vill fokusera på eller inrikta dig mot. Och man har de två processerna igång samtidigt, alltså ta bort alla skiktningar, snabb version av kursen, utan det finns inga sådana möjligheter, och läraren blir fråntagen sina maktinstrument eller sina styrinstrument, så är det lite receptet på en perfekt storm då, va, egentligen, därför att vi har ju samtidigt haft ett flöde in av personer i skolan precis det du sa tidigare, Mustafa, med när man kommer från olika kulturella kontexter och liknande som kolliderar med detta då.
Varför tror du vi är så rädda för makt i Sverige?
Vadå vi?
Ja, men nu försöker jag låta som att jag är en del av landet.
Men ja, men alltså, historiskt så startar detta efter andra världskriget i princip. Att då börjar man ladda om i tänkandet kring skola. Och där man är urrädd då för att på något sätt öppna upp eller hålla fast vid en skola som man då sammankopplade med det som hände i Tyskland. Och där man då ser, det viktiga blir inte att att ge eleverna kunskaper. Det är inte lika viktigt som att fostra dem till demokratiska medborgare. Så att fostran blir på ett sätt viktigare då. Men inte utifrån att man liksom ska så här, rustas med kunskaper och bli självständig. Utan man ska bli den goda människan då.
Om jag bara förstår detta rätt. Om man kör alltså traditionell katederundervisning, så är man rädd att detta leder till nazism.
Ja, ja, men alltså, det låter ju helt psycho. Men det finns ju en sån koppling i detta. Där man har sett framför sig den auktoritär, en lärare som... man sammanblandar auktoritet med att vara auktoritär. Det är ju inte givet att det är samma sak. Va? Om jag är lärare och har kunskap om någonting, då är jag en auktoritet i det. Och kan med den i ryggen undervisa er om något, om det jag kan.
Men det är lustigt.
Men då tror man att du är också därför auktoritär. Och ni vet ju vem som var auktoritär. Just det, Hitler. Inte bra.
Mm. But I wonder also like... when it comes to questions like my children are eating too much candy or whatever, I wonder like how much of an extreme state of well-being that you don't have like that much of problems in society anymore. Because for example, there's a theory that says the higher the well-being of society, the more risk-averse people become. And also that spills into parenthood and the relationship with like between parents and kids. And so, for example, when you have like a state of like very high well-being, parents actually in a way become very protective of their children in a way that other societies are not. like I remember, for example, my father, he used to, like, I know now that that kids like really don't go around alone and things like that. And for me, this is like, it's a bit strange because my father, he used to send me to run errands for the house when I was 6 years old in Cairo. And not just that, he also like made me take my 3-year-old brother with me. And he told me like, your brother is your responsibility. And then there would be like the two of us going to the streets of Cairo, total chaos, and me to, like buying stuff for the house and so on.
And bargaining.
Yeah, that too. He told me that you see, when you buy stuff, you have to like bargain. And for me, in almost in an autistic way, I have to like, get the price lower.
So kan han bli mer stereotypisk arab?
Jag ser framför mig att han står i marknaden och de, hur mycket de här tomaterna...
Som en sexåring.
Yeah. Precis. Och han, frukthandlaren säger, vad är valutan i Cairo?
Egyptian pound.
This is three Egyptian pounds. Och man bara, for me, this is not a good price. I will give you two.
This is a very good impression. But I would say, yeah, like three is too much. Two is enough. And they'd be like, we go back and forth until we get like maybe half an Egyptian pound less, or even sometimes quarter. And I could stand there for like 2 hours. But I want to like go back to my father and tell him I got the price lower. Mm. I got like half an Egyptian pound.
Alltså det är väldigt nära den judiska kulturen, hör jag.
Well, we're cousins.
Jag gillar det jag hör. Det är bra. Ja, men det är jättebra med barn, såna övningar. För man lär sig. Som jag har ju två unga, en och 5 och 7. Nu är inte jag något föredöme till våra föräldrar, ska jag inte påstå. Men jag brukar alltid på att lura dem en massa saker. När de frågar någonting så ger de helt galna svar.
Och sen typ efter, vadå? Exempel.
Ja, men pappa, jag har faktiskt lärt mig hur dinosaurierna dog. Ja, för de bara inte munskydd för coronaviruset, svarar jag då. Nej, det är inte sant. Ja, det är det väl. Det finns väl inga dinosaurier kvar. Har du sett en dinosaurie med munskydd? Nej, men sluta. Det var inte så de dog. Du vet, så jag håller alltid på så här. Liksom. Någon gång på vägen så börjar de upptäcka att jag driver med dem. Ibland har jag gjort det lite snyggare så det tar ett tag innan de fattar att nej, men vänta, det här stämmer ju inte. Men då tränar de ju så hela tiden att tänka lite själva. Hela tiden liksom, den här informationen. De har blivit jätteskeptiska. Så ibland när jag säger saker som faktiskt stämmer så kan de ändå sitta och titta så här, är det sant eller inte? Så måste de liksom...
Du bygger verkligen ett bra förtroende, trygghet bland barnen.
Nej, men det är jättebra. Dels lär de sig humor och dels lär de sig tåla lite. Och tänka självständigt.
Men jag sa till lurade länge min dotter, nu 11 år, att jag faktiskt kunde se vad hon gjorde på skolan även om jag inte var där. Mm. För att hon skulle sköta sig. Och det, så när då, men hur, så sa hon så här, hur mamma, hur gör du? Hur kan du se vad jag gör när jag inte är där? Ja, du vet, jag kan se allt, säger jag då. Mamma kan se allt. Och jag gjorde ju bara så att när jag intervjuade henne om någonting hade hänt så ställde jag frågorna så att hon förstod inte att hon gav mig all information. Så sen kunde jag säga, aha, så att du gick alltså, det var så det var när du, jag såg ju att du och så vidare. Hon bara, det här är inte klokt, du är där. Men det höll bara till en viss gräns. Men,
du får ju säga att det är du som egentligen är den här karaktären i Sagan om ringen, det här brinnande ögat som...
But you know about this?
Det du nämnde om att ju mer välmående ett samhälle blir, desto mer risk avverter, eller vad blir det?
Risk avers.
Vi undviker risk. Mm. En annan grej jag tänkt på det är att alltså, riskaversion ökar ju med ålder också. Man blir mycket mer riskavert när man blir äldre. Och nu är det ju trendigt att få barn när man är vad? Så här, 30, 32, 33. Man är ju mycket mindre riskbenägen då än när man fick barn för vad? 40 år sedan, då är du 22, 23. Då är du lite mer så här lössläppt, din frontallob är inte ens färdigutvecklad. Right. Du är lite retarded liksom, när du får ditt första barn. Och jag märker det nu, speciellt på Stockholms föräldrar. De är ju helt besatta av sina barn. Totalt besatta. Och så har de byggt upp någon så här kultur sinsemellan att man får inte ge barnen så här halvfabrikat. Du får inte ge burkmat. Du kan bli helt ostracerad i ett sällskap om du säger att jag ger mitt barn semperburk ibland när jag inte orkar eller så här, trött. Så folk kan verkligen skamma dig för att du inte lägger ner hela din jävla existens på det här barnet.
Mm. Kommer ni ihåg de här gamla Rocky-filmerna? Jag tror att det är andra filmen där han får barn. Hans fru är gravid och så är de, du vet, han står utanför förlossningssalen bakom ett fönster med sin tränare som de ska ha match. Och så ser han att hans fru föder och att läkaren håller upp barnet och han tittar liksom på sitt, och så säger han så här: wow, great. Så bara vända sig mot sin tränare och bara, ska vi gå och träna? Han går inte ens in i förlossningssalen för att liksom krama sitt
inte
barn.
Inte så.
Inte så.
Fast det här påminner mig om när jag fick min första unga. Detta är true story. Det tog ju lång tid innan det var på väg. Så jag ringde polare Jakob. Och min sambo kände ju honom. Liksom, det är liksom inget så här. Så han var ju med inne i förlossningsrummet så där också. Vi satt och snackade och hon var ju mest glad att det var liksom någon mer folk där och så. Och sen började det bli dags. Och då kommer det in någon undersköterska. Och jag och Jakob sitter där. Det är han som är ansvarig utgivare på Nyheter idag. Ja. Och hon var från Somalia eller något. Så frågar hon, ja, vem är pappan? Och så, jag kan aldrig hålla käften. Så, vi är lite osäkra på vem av oss det är, så vi är bägge två. Och jag är helt gravallvarlig. Och hon bara tittar så här, du vet. Och blir helt förstörd. Och jag bara, vadå? Eller så här, precis som att sa jag någonting konstigt. Vet, jag bara spelade, liksom, bara för att driva med henne. Han är mitt jobb, vi bara hjälpa till så att barnet kommer till världen. Jag har inga synpunkter. Och hon var ju helt livrädd och säger någonting fel där. Och så var det någon annan, så sa jag, nej, det är jag som är fast och jag skojar med. Det är bara, nej, jag har inga synpunkter. Du behöver inte förklara, du tror var så här livrädd.
Hon hade blivit svensk.
Ja, hon hade blivit svensk. Ja, det var lite kul.
But for me, I would say, again, if we going to back to parenthood, I think one of the things that are really too damaging in parenting in Egypt is that when it comes to sexuality. Like, for example, if kids are sitting with their parents and like watching TV, if like two people on TV would kiss, you have to like turn your face away, and like your parents check that you're not looking. the parents look at you. You're not supposed to look at people kissing.
they're from Afghanistan.
Mm? And you have to like pretend that you're somehow like ashamed of what's happening.
Men så gjorde vi hemma. Jag trodde det var normalt.
Nej, men samma
när jag var liten. Det blir så awkward. Yeah. Man kollar bort.
But you didn't have to do it.
Nej, Nej. Det var inte så att de sa till mig. Jag bara kollar bort för att det var awkward.
Och om scenen håller på, eller sexscenen håller på att spåra ur, då spolade man fram.
Yes, definitely. Or we have also like, it's a bit like of a weird contradiction, because belly dancing is quite common in Egypt and quite popular, and it's in all movies. But it's something really frowned upon at home. So, you can't look at belly dancers. And I remember, like, my mom, for example, I used to get, like, these, like, pop music magazines and things like that. And my mom could be, like, a little bit upset when she sees, like, women in these magazines who are not properly clothed.
Min mamma fick panik när hon upptäckte att jag läser Bert. Hon visste inte vad Bert är, men någon gång så var hon i mitt rum och så tog hon en Bert-bok och läste baksidan. Så hör jag från andra sidan lägenheten, hon bara ropar på min pappa. Hon bara, vad är det för böcker vårt barn läser? Den handlar om att det är killar som gör kvinnor gravida och de hånglar med varandra.
Bert hade ju stånd i varannan bild.
So, within some interpretation of Islam, basically if you masturbate, you will be resurrected on Judgment Day with your hand pregnant.
Det är så dramatiskt. Yeah, det är så jävla dramatiskt.
And I really believed that. So like every time I masturbated, I was like, fuck, was this the time that I impregnated my hand? And there's like so many myth around it, and it's like that it makes you weak, and like you will not be able to like have sex when you get married and things, and then you'll be like sterile and things like that. And I imagine like the burden that I felt because of all that as a teenager, and to the extent that I started to keep a diary. And basically to document
a masturbation diary.
A masturbation diary, yes. A masturbation diary.
Omar's masturbation diary.
Yeah, and like writing about like basically how addicted to masturbation and how masturbation is making me weak, how I'm making like God angry and things like that.
This is not what det är inte vad Allah hade sett fram för sig.
Det kanske är någonting du kan ge ut. Fragment så, som Lars Noréns diktsamling.
Yeah. Ja. But then and I was trying to quit because of all that, because I was feeling like I'm addicted, but at the same time that I'm going to be destroyed in this life because I will not be able to get married, and destroyed in the afterlife because my fucking hand will be pregnant. And I was like documenting my attempts to quit masturbation and how I'm failing several times a day. And documenting everything. And I was like writing the diary in English.
Och sen hittade din mamma den.
How do you know the things that happened in my life? Well, anyway, so...
Jag kan också se allt precis som Anna-Karin.
I come home one day and my mother is sitting in my bedroom with the diary, holding the diary. And I see the look on her face. And the thing is, my mother's English is not that good. So she understood everything except the word masturbation. So she's seeing me like I'm addicted to something called masturbation, something called masturbation making me weak. God is getting angry because of something called masturbation. And then she looked at me, silence, and I felt like I was going to like die at that moment. And then she looked at me and I was like, what's this masturbation thing? Get it out, show it to me. And I was like, what, mom? Like childhood trauma. And then I had to sit with my mom explaining to her what the word masturbation means.
Fuck. Did you say it's heroin?
Det hade varit mindre jobbigt.
So that was one.
Hur tog din mamma detta?
She was upset. She thought that this was something like that's really shameful and something that's like really haram. And the thing is, like, now when I look back at it, what the fuck? Like, everybody in this fucking society is masturbating, and they are, like, prolonging, like, a myth that masturbation is not normal.
Okay, men om vi ska göra en liten dykning i det där. Alltså, man kan ju skratta åt det här och säga så här, de här abrahamitiska religionerna var efterblivna, de var som ville skamma alla till att inte onanera. Men alltså, sanningen är att om du är hemma och onanerar hela dagarna så sitter du hemma och onanerar. Du bidrar inte till samhället, du blir lat, du gör ingenting. Så en tolkning kan ju vara att syftet var att få folk att inte onanera och faktiskt vara ute och jobba och bidra till samhället. Och om du var hemma och inte bidrog till samhället så var det en föreställning att han ligger hemma och onanerar. Så det fanns ju ett syfte med att...
But they're going to fucking masturbate anyway.
Ja, men det gör
jag tror man gör det mindre.
För man gör det mindre.
Allt som vi garvar åt religion idag, det har ju inte funnits så länge utan anledning. Det har ju funkat. Det har ju haft någon effekt.
Exakt.
Plus att du förlorar libido om du masturberar hela tiden.
Yeah,
du förlorar libido, du förlorar livslust. Du får inte den här så här, fan jag måste gå ut och uträtta någonting.
Man kan ju ta testosteron som normalt folk. Då löser det sig.
But I don't think it's worth it all the psychological burden though.
Men man kan ju vända på det och titta också från ett svenskt perspektiv hur man här har, man var först med att ha sexualundervisning i skolan. Och hur...
I hela världen?
Ja, jag vill mena det. Ja. Och hur... Man idag lägger en rätt så stor tonvikt vid detta i skolan också. Vid att man väldigt tidigt börjar tala om sexualitet och att man försöker hålla öppet för alla typer av alla variationer och alla preferenser och så vidare. Och inte göra det du beskriver då, skambelägga olika slags böjelser och så vidare. Och jag tar tidningen Kamratposten exempelvis. Den innehåller i rätt så stora doser i varje nummer fråga svar från 10, 11, 12, 13-åringar då vad gäller hur kroppen förändras och hur sexualiteten plötsligt kommer till uttryck och så. Nästan till en grad så jag kan tycka att det är, då blir jag nästan din mamma där, alltså att det blir för mycket. Att man kanske att man lägger de här tankarna i barnets huvud innan de är där till följd av att kroppen ändrar sig och lusten börjar komma och man börjar experimentera och så vidare. Och det kan jag också tycka om man tittar på barnprogram och liknande. Där SVTs produktioner har, man har fått kritik för det också. För att de kanske går lite för långt. För att de kanske, att det är vår tids sexliberalism på något sätt. Va? Och att det ska, allting ska vara tillåtet. Att detta också finns i barnprogrammen idag på ett sätt som, frågan är i vad mån det gör gott. För det man vill komma bort ifrån är ju det här skambeläggandet som du beskriver. Men lika illa är det ju att driva på i någon riktning för att det är, känns fräscht och liberalt och så vidare då. Mm. När det inte är där hos barnet ännu.
Exakt. Alltså jag minns det där. Jag var tillsammans med en tjej som hade en dotter och hon gick i mellanstadiet. Och jag och hon, den här dottern, tittade på Bolibompa barnprogram. Och så var någon sån här tonårsprogram som utspelade sig i mellanstadiet också. Och då var det en kille som var kär i en tjej. Och han var övertygad om att när de skulle ut på den här lilla dejten då, att de skulle pussas. Men han hade aldrig pussat en tjej innan. Så då pratade han med sin bästa killkompis och säger så här, jag är jättenervös. Jag tror att jag kommer få pussa henne. Men jag vet inte hur man pussar en tjej. Så kan inte jag få träna på dig? Mm. Och då vet du, hans kompis sa nej, det vill jag inte. Och så kommer de överens om att okej, okay, du ska få pussa mig. Så att du vet hur det känns. Och då står deras andra kompisar och håller vakt. Så att ingen ser att han ska pussa sin killkompis. Och så pussar han sin killkompis. Och så blir han jätteglad. För nu vet jag hur det är att pussa. Och jag tittar på det här med...
Were they all have gone?
Nej, det var de inte. Och så jag tittar på det här.
Varför med den här,
det var en afghansk tonårsserie från Kabul. Tittar jag på det här programmet med den här lilla flickan, med tjejen, hon är 9 år gammal. Och hon tittar på mig och säger så här, jag tror inte att killarna i min klass skulle göra så, säger hon. Jag tror inte att de skulle pussa på varandra om de ville pussa på oss sen. Och jag tittar på henne och säger, ja, det kanske är så det är. Och jag kände ju själv att det här är orealistiskt. Så här gör inte killar.
Well, say what you want about the Swedish system, but at least boys know that girls don't have dicks before the age of 10.
Ja, just det.
At least that.
That's true.
Mm. Ni vet, alltså, han dansken som hade hatt och sålde låga fiktivt bemötande. Jag glömt vad han heter.
Bo Helskov.
Jag undrar om Sveriges sexualundervisning, extremism och KP och allt det här inte egentligen bara varit en motsabotageaktion.
Motsabotage.
Ja, eller countersabotage.
Fast danskarna är inte helt... De har ju en ny barnprogram som heter John
exakt
Dillermand.
Exakt det jag tänkte på.
Och den har jag visat för ungarna.
Vad heter han? John Dillermand.
Dillermand.
Här är synopsis. Snopp.
Ja, han har världens längsta snopp. Så han använder den. Han tar vattenkanna och kan vatta blommorna. Gör han snoppen. Eller så går han ut med hundarna. Så håller han i...
Men det skildrar ju skillnaden mellan det vi beskriver då. För det jag är lite kritisk mot här. Och som du är inne på, Mustafa, också. Är ju att när det blir liksom... det är den här normkritiska. Att det ska vara... Man ska liksom vända och vrida på rollerna. Och det är lite tillrättalagt på det sätt som vi vill förstå och se en öppen könsidentitet och allt sånt där idag. Medan det danska programmet gör är ju att den är bara rolig egentligen.
Ja,
den
bara
är, och den är då att man nästan, från ett svenskt perspektiv så skulle man kunna kritisera den och säga att åh, det är typiskt då att det är mannen som ska vara norm och att den här enorma, jättelånga penisen,
det,
med den kan han
erövra
världen och göra allting. Har man bara en snopp kan man klara allting. Ingenting är svårt. Det är ju ett sätt att förstå den och kritisera den då. Men då har man ju också absolut ingen humor.
Nej. Ja, mina unga älskar den.
Tror inte ni att danskarna gjorde den bara för att jävlas med svenskarna?
Mycket möjligt.
Det hoppas jag. Sen, jag sa ju tungen när de kom till förskolan. Du berättar nu för fröken om det danska barnprogrammet. Ja, han har jättelång snopp och hunden bet i den. Och hon bara tittar så här, fröken, liksom. Så bara, haha, jag har hittat dansk barnprogram. Jag har så här lågintensivt krig mot dagisfröknarna.
Via dina barn.
Ja, men jag fick ett brev en gång. De mejlade mig.
Från socialtjänsten?
Nej, inte från SOS. Inte den gången. Och så fick jag brev från dagis. Där de började prata om att ja, och den här veckan så, för då, jag får massa varannan dag, de bara mejlar massa så här. Nej, imorgon så ska vi ut och plocka kottar, så det är viktigt att de har mössa med sig. Så får man ett mejl om det, jag bara orkar inte. Men så var det de mejl om att ja, och ungarna har fått vi har pratat om kommunens värdegrund och bla bla bla. Så svarade jag det att jag får akut klåda när jag hör ordet värdegrund. Skicka aldrig sådana här mejl till mig igen, skrev jag ju. Sen var det så här, 15, så här, man ska sitta och prata 15 minuter med föräldrarna, hur det går med barnen och sånt. Så sitter hon fröken där då, jag sa, ja, ni fick mitt mejl va? Ja, säger hon, och så börjar hon flina, för hon höll ju med mig egentligen. Ja. Men det får hon ju inte säga, för det, du vet, det är närmast religiöst med de här reglerna. Och vi snackar om det och bla 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 och liksom... Och efter ett tag så pratar de om allergi till exempel. Ja, så frågar jag varför... Ja, de slutar servera fisk. Ja, varför det? Nej, vi har ett barn här som är allergisk mot fisk. Hur kan man vara allergisk mot fisk? Det är föräldrarna, det är unga som inte gillar fisk och som föräldrarna är efterblivna. Det finns väl ingen jävla fiskallergi?
Nej.
Så sa jag till henne, vad är det här? Hittar ni på jävla allergier eller? Jag vet, slut, hon bara var helt tyst. Ja, det var, ja, hon kunde inte annat än hålla med mig, men hon vågade inte säga något. Ja.
Men det finns ju något som heter önskekost. Det är antagligen det då man har sammanblandat det med och som också har ställt till
Menar, ska mina unga inte få äta fisk för att du har någon bortskämd jävla snorunge med föräldrar som inte kan uppfostra liksom, och be dem hålla käften och äta det som serveras? Då ska jag stryk föräldrar, menade jag, men då, där fick, blev ju hon helt så här, nu får du lugna liksom. Ja.
Det finns gränser.
Tydligen. Men det, jag har så här lågintensivt krig mot skolan. Men sen visar sig den andra ungen som går i ettan, hennes lärare, hon är judinna faktiskt, kommer från Israel. Och hon läser ju nyheter idag jättemycket. Jag tycker jag är helt fantastisk. Ja. Så där har vi en med rätt värdegrund. Ja. Så att jag är lite allierad också i det här.
Jag tänkte så här, när du var med i den här nanny-programmet då. När du sen från det skrev genusdoktrin med Ivar Arpi och så nu skriver du för bulletin och sådär. Mm. Har du märkt om bilden av det har förändrats? Om det finns någon liksom diskrepans därifrån till idag?
Mm. Ja, alltså ja, men jag, som jag sa tidigare att det var lite sådär tveksamt om man kan förvalta sitt akademiska kapital genom att vara supernanny på TV3, så var det väl då än mer tveksamt om det var till att börja med en god sak att skriva en genuskritisk bok med Ivar Arpi.
Och nu sitter du i en podd med Jean Frick. Du ser hur det är slutande plan va?
Det har jag ju fått rakt i fejset att folk har sagt till mig. Att,
kollegor? Eller?
Ja, kollegor vid universitetet. Att det är så man gör slut på liksom sitt förtroendekapital genom att göra en
sån
sak.
Kan du inte bara svara då att ja, men jag är ju bara normkritisk?
Ja. Jo, nej, men det har jag gjort. Jag har haft som strategi att när någon har skrivit så om mig eller till mig så har jag sagt, jag vill gärna höra din kritik. Kan vi gå ut och äta lunch och prata om det? Så får du lägga fram det du tycker jag har gjort fel eller det jag tycker fel eller det som är fel i boken. Så kan vi gå igenom det.
Ja, det vill de inte.
Och det vill de inte, nej.
Såklart.
Vill de inte.
Det är så absurt att akademin som ska verka för att ifrågasätta allt sitter och tystar sina kollegor.
De är ju religiösa.
Ja, jag märkte det när jag pluggade och doktorerade i Uppsala. Det är en stor såhär, emblem på, jag kommer inte ihåg vilken byggnad. Och jag blev chockad när jag såg den. Det är mottot för universitetet. Att tänka fritt är stort, men att tänka rätt är större.
Är det riktigt?
Jo, det är riktigt. Och när vi läser det så låter det precis som att det är att du ska skolas in i att förstå vad som är rätt och fel. Men Thomas Toril, som är upphovet till den där sentensen då, menade att det han menar med rätt tänkande, det är att kunna ha ett vetenskapligt tänkande. Att inte bara så här spåna fritt. För det kan lite vem som helst göra. Men här lär man sig då att, så att säga, systematiskt gå på ett problem och att med ett vetenskapligt förhållningssätt förstå detta. Så att det klingar ju falskt i vår tid. med just detta med rätt tänkande och troende och så, också inom vissa teorisystem och liknande. Men det blir lite tokigt när man skuldbelägger upphovet till det.
Han vänder ju sig i graven nu om man ser hur det här konceptet används.
Exakt.
De borde ha någon sån här, inom parentes under den, att det är upphovsmakaren egentligen menade.
men det jag funderar, de här människorna som pluggar de här flumgrejerna eller vad vi ska kalla det, får de lära sig så här vetenskapsteori eller så här idén om falsifierbarhet, att skilja på vad det är vetenskap och inte?
Nej, alltså det är ju lite det som blir problemet. Alltså går man forskarutbildningen så läser man ju vetenskapsteori och bör därmed också nosa även på det du beskriver, som kan, även om det ligger långt ifrån det ämne man själv skriver om eller den teori man själv använder. Problemet är att man rör sig ofta i så små kluster, så att du blir ju så att säga en del av ett tankesystem, och där det finns vad som är den sanningen så att säga, och ofta förväxlar man då teorin med sanningen. Man är så fäst vid den här teorin så att det man gör när man forskar är att gå ut och visa att, snarare än att undersöka om.
Det här som konspirationsteoretiker, de har en idé och sen letar de efter alla tecken som bekräftar den här bilden man redan har bestämt sig för.
Ja, det finns vissa likheter. Och jag såg till exempel, jag var i Lund i början av veckan här och var med i en debatt om akademisk frihet och politisk styrning, och så tittade jag lite på kommentarer och sånt där efteråt, och då såg jag just en forskarkollega som hade skrivit om igen på mina inlägg att nu sitter Wyndham där och sprider sina konspirationsteorier. Så att liksom, då är det jag som är konspirationsteoretiker ändå. Mm. Om jag refererar till en forskningsproposition eller politiska direktiv som väldigt tydligt säger att vi vill ha ett genusperspektiv, ska finnas med i allting. Genusperspektiv ska genomsyra forskningens genomförande och forskningens innehåll. Om jag refererar detta, om jag citerar det, då sprider jag en konspirationsteori. Mm. Och det är ju väldigt svårt att föra ett hederligt intellektuellt samtal om man ser på varandra på det sättet. Och man har en så trång, ett så tunnelseende.
De här människorna, vad är det de tycker är mest kontroversiellt då? Vad är det de blir mest upprörda över? Vad är det ultimata kätteriet i de här små bubblorna?
Ja, det är kopplat till vad Mustafa frågade om tidigare. Jag tror att det faktum att jag skrev boken med Iva, eller att jag gjorde detta tillsammans med Ivar Arpi, var oerhört provocerande. Mm. Jag gjorde en föredragning för fakultetsstyrelsen på medicinska fakulteten i måndags. Och det var väldigt trevligt bemött och allt sånt där. Men en av frågorna var just, jag hörde att den här personen, han ville gärna vara positiv till boken och till den kritiska granskningen. Men varför gjorde du det med Ivar Arpi?
Så det var guilt by association. Ja. Rakt av.
Men jag tycker bara det är bra att säga att man frågade. För då kan jag ju förklara varför.
Du kan ju säga att Chang hade inte tid.
Ja. Jag kan säga precis. Jag ångrar inte detta en sekund.
Vad svarade du dem när de frågar?
Jag ville samarbeta med någon som var modig. Därför ska man skriva kritiskt om detta, så kan man inte backa. Ja. Då måste man stå fast. Och man måste vara säker, man måste ha på fötterna i den kritiken. Ivar har en ovanligt hög förmåga att kunna läsa vetenskaplig text och bryta ner det på ett begripligt språk. Mm. Det behövdes också om vi skulle göra den här granskningen. Han är väldigt smart.
Om du skulle gå igenom den kritiken som boken har fått och skulle säga så här, men det här var legitim kritik. Vad skulle det vara?
Jag har förstått att när vissa har läst inledningen och avslutningen, som inte har orkat läsa det som själv, alltså faktiskt står i boken, utan bara början och slutet, så är tonen där ganska skarp. Och sett i backspegeln så kanske vi skulle ha varit försiktigare där. Och om vi med det hade vunnit fler läsare ur den här kritiska delen, eller bland dem som liksom som någon slags default mood var kritiska till att vi alls granskade det, så kanske skulle man ha varit försiktigare där.
Men hade ni gjort det då? Hade boken fått lika mycket uppmärksamhet?
Ja, för jag menar inte att vi ska ändra innehållet. Jag talar bara liksom om tonläget i början kanske.
Men är inte det ett ännu större problem nästan, att folk klarar inte att ta till sig innehållet om tonläget är fel. Men vad har hänt liksom akademi när man är så efterbliven att man klarar inte tillgodogöra sig en text? Och nej, tonläget.
Eller ännu värre att man inte läser den men ändå ger sig ut och kommenterar och spyr på något.
Nej, men det är ju institutionell dumhet. Alltså man lär ju ut någon slags, man lär ju folk att vara efterblivna på något plan. Du kan ju inte ta till dig, om du skulle visa Bibeln för dem, då skulle de ju få hjärtinfarkt om de läste vad som stod i Gamla testamentet.
Men du är inne på någonting helt essentiellt där faktiskt, därför att man tar, som vi pratade om innan, vi börjar här lite Jordan B. Peterson, så då, det som är egentligen ett, tycker jag, akademiskt förhållningssätt till text, det är ju inte att man läser en bok och säger, jag måste hålla med om allt här, annars kommer jag att kasta den här boken. Om jag inte håller med om allt så är den här boken skit. Utan snarare är det ju så att du tar det till dig, litteratur och text och tänkande, och så ser du, där har den här personen en poäng. Sen håller jag inte med X alls här i det här resonemanget om vad det nu kan vara. Men sen så hämtar X hem det igen i slutet. Så resonerar man ju om det, men man har idag i de akademiska institutionerna, framförallt de samhällsvetenskapliga, hamnat i ett läge där om man inte håller med om varje kommatecken, varje mening, så är det liksom ut med det bara. Det har inte här att göra. Och det är en förflackning och en av vår förmåga att mötas, trots att det kan finnas meningsskiljaktigheter.
Du sätter fingret på något intressant, därför att jag ser ju där också, alltså inom, inte akademin utan inom offentligheten. Mm. Alltså, till exempel en person som Sam Harris. Han i sina poddar nu varit väldigt kritisk mot Trump och Capitolium och allt sånt där. Och en del av hans fans har ju vänt sig emot honom. Och säger i princip att jag håller med dig om allting förut, men nu håller inte jag med dig, så nu vill jag inte ha med det att göra. Jag är medveten om att folk som lyssnar på oss när vi pratar om omskärelse till exempel, kan komma och säga att det där var bra, ni gjorde ett bra jobb, men nu med omskärelse, det räcker för oss.
Well, they will love me and they will hate you guys.
Ja, de kommer
lyssna ändå, det är inget att bry sig om.
Nej, men det handlar inte om det. Det handlar om att det finns en sån intellektuell lathet. Mm. Att antingen håller jag med om allting, eller så vill jag inte ha med det att göra.
Ja. But I think that the problem is, like in the public debate, I think that we are much more focused on interacting with people than interacting with ideas. So you can interact with some of the, or like all of the ideas that a person puts forward. You don't have to, like, at least according to me, take that person who put these ideas forward into consideration at all. Like, I'm just addressing the substance of what you said. And that's it. Sometimes you will say something I agree with. Sometimes you will say something that I'm totally against. And that's fine. Because these two ideas are separate. They have a life of their own in a way. They have nothing with that person to do.
Ja, men jag håller med dig. Mm. Men det verkar för mig ibland som att det inte finns en plats för det sättet att tänka ibland. Och det är jättesvårt. Det är som att man investerar allt för mycket i personen bakom idén. Alltså, jag vet inte, Annika, om du kan känna igen det, men ibland kan jag få mail eller någon som hör av sig och säger, jag håller med om allt du säger. Alltså, det är ingenting jag gillar, att håller du med om allt jag säger?
Like, just wait until you hear this.
Aha, precis.
Ja, men det är för att de här människorna vill ha en religiös profet att följa. De är inte ute efter att tänka själva eller ta någons idé och fundera vidare på den och förädla den eller någonting sånt.
Utan man vill ha ett svar bara.
Ja, den ultimata sanningen. Jag har den här profeten och så är det en identitet. Jag följer Jordan Peterson, så därför är jag sån. Eller jag följer Nina Rung på Instagram och därför har jag de här uppsättningen värderingar. Och så är det mer bara en yta, en image. Det är inte det är samma som när han sa det här att med barnen på Södermalm, att om man ger dem sempermat så blir du helt ostraserad. Men det är ju inte så att de på fullt allvar tror att barnen dör för att de äter barnmat.
Det där är faktiskt jävligt intressant, för jag märker det med termen alternativ media. Mm. Jag har märkt att vissa människor använder den termen på internetmedier de inte håller med om. Men om det är ett fritt internetmedium som har samma värdegrund som dem, då kallar de det för typ, nej men det är en blogg eller ett nätmagasin.
Mm.
Men så fort de inte håller med om det så blir det alternativ media. Och där ryker ju hela den här källgranskning, källkritikprocessen rakt av. För säger du att, ja men vad läser du på internet? Om de frågar mig då och jag säger alternativ media, då tror de att jag är nazi. Men det finns hur mycket bra alternativ media som helst. Det finns riktiga dyngblaskor också.
På tal om det, jag har ett skitkul exempel hur jävla korkade folk är. När jag bodde i Hallunda, så jag hade köpt en sån där gammal polisradio, för brandkåren där nere använde fortfarande dem. Så jag hade den på mitt skrivbord och satte antennen. Jag bodde på femte våningen, så jag hade bra täckning. Ja. Så hör jag i alla larmen direkt från brandkåren. Och då hörde jag ett larm. Det var en väg som är 500 meter från mig. Brand på parkering. De ska skicka ut det. Så jag bara springer ner med kameran. In i bilen, kör bort. Så jag är ju där före brandkåren nästan. Och det brinner så in i bomben på parkering. Fem bilar står i fulla lågor. Den sjätte håller på att ta fyr. De står ju bredvid varandra. Så det sprids ju ganska fort. Och folk samlas på parkeringen. Det är kaos. De försöker rädda sina bilar. Men har inte nycklarna med sig. Och du vet, försöker rulla bort på något sätt. Så att den också ska börja brinna. Och det kommer brandkår och poliser. Och jag filmar och fotar. Och hela det här, du vet. Och gör en artikel i nyheter idag. Kaos i södra Stockholm. Brand på parkering. Det var något sådär. Jag satt i sån här kvällstidningsrubrik. Får ju massa kommentarer. Och jag skriver ju, när nyheter idag kommer på plats och brinner fem bilar och jag har bilder och jag videoklipp och allting. Skriv en kommentar. Nej, är det här, jag tror det här är fake news. Vad är källan? Och, ja, det finns ingen länk till Aftonbladet eller något. Har detta hänt? Ja, men det är en idiot. Jag har ju stått där själv, fotat på parkeringen. Jag bor 500 meter ifrån. Och jag har ingen skyddad identitet. Du kan ju googla var jag själv bor. Så ser du att jag bor 500 meter. Nej, men det har inte stått i SVT eller Aftonbladet. Så jag tror inte alls det här har hänt.
Egentligen är ju skolans roll än viktigare i att kunna ge någon slags kunskapsbas. Och att kunna rusta eleverna i att kunna klara av att navigera i förhållande till vilken källa man använder eller inte. Och det är därför det blir så tokigt med detta när eleverna då själva får välja vad de vill fördjupa sig i och sen gå ut och forska själv eller något liknande och inte förses med läroböcker eller inte förses med den grunden som de behöver. För att man kan ju inte bara tänka kritiskt till att börja med. Det är ingen av oss besitter den förmågan från start, utan på något sätt så måste du ha kunskap om ett område. Det område du ska tänka kritiskt kring. Och om de som har genomgått då 9 eller 12 år i svensk skola kommer där ur utan att ha möjlighet, alltså de har inte de här fundamentala kunskaperna om i att kunna avkoda text eller att veta hur världen ser ut, att kunna peka ut vissa länder på var de är. Det innebär det att de får börja från start varje gång de läser en nyhet. Och de kan heller inte sålla var den kommer ifrån på det sättet som du beskriver. Så att Magnus Henriksson, som är professor i nationalekonomi, han brukar säga det att det är liksom, visst, allting är sökbart idag, allting är tillgängligt för oss, men just därför är det också viktigt att eleverna får någon slags bas i att veta vissa domänkunskaper ska de ha, så att de, när de hör om att det brinner där, vad du sa att det brann, att de kan på något sätt orientera, var är detta i Sverige? Eller var är detta i stan? Att man inte behöver fundera över, är det långt, förstår ni vad jag menar? Att man har det i ryggraden och därur kan ett kritiskt tänkande utvecklas. Men många förväxlar ju kritiskt tänkande med bara vara allmänt motvalls. Och det är inte samma sak. Det är inte kritiskt tänkande att bara hela tiden säga emot eller säga men jag har ju min sanning.
Jag tror också det finns en väldigt, här kommer vi in på det roliga, att folk vill fortfarande ha auktoriteter. Men man erkänner inte det och då får man en slags pseudo-auktoritet. Och det exemplet jag sa, vad är din källa? Det är att om du har stått i Aftonbladet, då är det sant. För det är en auktoritet som vi lärt oss att lita på. Eller SVT. Men är det Jean Frick som skriver det, så är det inte alls trovärdigt. Trots att jag bokstavligen bor bredvid parkeringen där det brann. Och trots att jag har bilder, jag har filmat, jag har liksom, kom igen. Vad mer ska jag göra? Men för att jag är ju inte auktoritet i det. Alltså, mina argument kan ju inte stå på egna ben eller det jag försöker säga för dem. Utan någon annan måste väl signa mitt påstående, för annars blir det inte sant. Så det är det här, jag tror det är religiöst tänkande. Dan Korn har varit inne på det, och jag tror jag sagt det här innan också, att Sverige är ju på ytan väldigt sekulärt. Men egentligen inte. Behovet av religion finns fortfarande där. Så då uppfinner man pseudoreligioner. Och det är så här värdegrund, alla de här, jag tror genusidéerna är lite...
Anders Tegnell, Greta.
Ja, men de blir ju idoler, de blir som profeter eller någonting, för att man måste ersätta det. Man vill ha frälsning, man vill vara god.
Ja, man vill ha tydliga skiljelinjer på vad som är det goda och vad som är det onda. Och där kan man ju se den retoriken som har piskats upp nu då, framförallt från socialdemokratiskt håll, om vad som är, vad som kommer att troligen ske i och med nästa val.
Och
att
det är
då lika med ondska. Och det bygger ju på den här som extrem förenkling och nidbild av vad politiken är och vad den handlar om, som spinner på just det du beskriver, Frank.
But I have a question to you. Would you call yourself a feminist?
Nej, det tror jag inte att jag gör längre. Jag skulle definitivt ha svarat ja om du frågade mig för 10 år sedan, eller kanske till och med för 5 år sedan.
Men
det är de grupperingar som idag gärna omhuldar det här begreppet och kallar sig feminister, tillber också ofta en väldigt radikal feministisk agenda. Och precis det som vi kritiserar i genusdoktrinen, alltså en förståelse av... en socialkonstruktivistisk förståelse av kön där det inte existerar annat än att vi har skapat det, så att säga. Och där man också har en väldigt fyrkantig förståelse av maktordningar och vem som är överordnad och underordnad vem. Och den rörelsen vill jag inte, så att säga, sammankopplas med. Men däremot att arbeta för lika villkor och lika möjligheter, den typen av jämställdhetsarbete, det är jag lika engagerad i nu som jag var för 10 år sedan, 20 år sedan eller 5 år sedan eller sådär. Va? Men problemet blir när man säger jag är feminist, att man också då tror att då tror du på den här uppsättningen idéer. Och då hör du till det här gänget.
But it also like it's also problematic the other way around. If you would describe yourself as not a feminist, I would say. It becomes confusing. Like this is why I don't like to use the term at all in any way.
Nej, men alltså jag tror på jämställdhet, på att skapa lika villkor och lika möjligheter, och om det innebär att man är feminist, så då är jag ju det. Men jag vill mena att begreppet eller etiketten har glidit i en annan riktning som gör det svårt då. Att där man är mer fixerad vid att man ska ha lika utfall.
Ja.
Det ska vara lika många. Är det inte lika många? Nu idag på nyheterna så var det om det här med Melodifestivalen och hur många procent av låtarna, hur många procent av upphovspersonerna är kvinnor.
Igen.
Ja, igen. Och där man då talar om, man vill i princip ha fler kvinnor än män. Eftersom man också tänker att man retroaktivt ska kompensera för att det har varit ojämställt tidigare. Och så säger en av dem som har varit aktiva i att rigga eller välja ut detta, att så säger de så här, ja, det ser nästan ut som att vissa av de här låtskrivarna har tryckt in en kvinna liksom i gruppen.
Nej.
För att det ska bli mer kvinnor. Jag bara, ja, men vad tror ni? Det är klart att det blir på det viset om man sätter upp en regel som säger att det måste vara en kvinna i gruppen. Ja, blir det ett genusal i video?
Har ni sett det här programmet på SVT? Det sker en bankrån. Mm. Och så får poliser komma dit och undersöka vad det är som har hänt. Så programmet börjar liksom med att poliser kommer till brottsplatsen. Det är alltså riktiga poliser. Det är som en reality-serie. Och de ringde mig och frågade om jag ville vara med i det här programmet. Så det handlar om att poliserna som kommer dit, vet, det är spanare, det är alltså de som är ute på gatan och utredare och så vidare. Så de har gjort det att de har tagit gamla poliser, alltså som många går till pension. Så det är liksom kriminalkommissarier. Alla har en bred erfarenhet.
Ringde de Peter Springer också?
Ja, precis. Alla har en liksom bred erfarenhet av polisarbete sen tidigare. Så de ringer mig och frågar sig, vi skulle vilja att du är med i det här programmet. Och så frågar jag lite om upplägg och vilka som är med. Och då berättar de alla de här liksom pensionerade poliserna som är med. Och då säger jag så här, fast jag jobbade bara 4 år. Jag har inte erfarenhet av eller kompetensens av utredningsarbete eller spaningsarbete. Så, så jag säger så här, men blir det inte lite konstigt om jag kommer med i det här programmet med alla de här gamla rävarna, vad ska jag bidra med? Och då märker de att jag är inne att så här, varför ringer ni mig? Varför är jag med? Jo, nej, men vi tror att du blir jättebra. Man behöver inte ha så mycket erfarenhet. Vi kommer hitta en roll. Ja, men alla du nämnde har ju jättelång erfarenhet. De är pensionerade poliser. Så vad ska jag göra i det här programmet? Och det blev inget bra samtal. Så det ska vara
husblatte.
Ja, men jag tänker också så här. Alltså, det är så taskigt för att det är inte så att de egentligen tänker på mig här heller. De bryr sig inte om att om jag är med i det här programmet så kommer ju varenda polis som är i det här programmet titta på mig och säga så här: vi fattar att du är inkvoterad.
Mm.
Och vilket är sant. Mm. Vilket,
but also like very offensive.
Det är det. Yeah. Men de vill ju bara checka av en lista av att vi hade en brun polis med i det här programmet.
But going back to this whole thing about feminism, maybe like wanting the same outcome rather than just... But the thing is like, it actually makes a lot of sense. If you have the idea that men and women are identical, if you have the idea in your head that men and women are identical, of course you would explain like any kind of like diversion and outcome. Something is wrong that needs to be corrected for. Some kind of oppression is going on and so on. And this is the problem with a certain brand of feminism that denies any kind of like differences between men and women as a group. They deny a difference in personality traits, for example, or psychological differences that can be rooted in biology. And if your feminism is based upon that men and women are identical, this is a very dangerous kind of feminism. And also, like, I think if we acknowledge that men and women have some like differences or psychological differences or whatever, like for example, if we talk about assertiveness, men as a group are more assertive than women, for example. And I understand that can actually create maybe a disadvantage for women because we have a system that values assertiveness a lot. So if you acknowledge that you have this system, and that men and women are different on this trait, you can actually correct for that difference in the system for a way that actually can correct for the imbalance.
Men man måste också vara tydlig, tycker jag, med att när man säger att män är, as a group, mer assertive än kvinnor, det betyder egentligen att det finns lite fler män som är mer assertive än kvinnor. Det är som när man kollar så här IQ. Normalfördelningskurvan på IQ mellan män och kvinnor, så finns det lite fler män som har högre IQ än kvinnor. För männens normalkurva är mycket mer ihoptryckt. Men samtidigt betyder det också att det finns många fler män som är korkade också än det finns korkade kvinnor.
Du menar att tjejernas kurva är mer ihoptryckt?
Ja, så måste det bli, precis. Ja. Så det finns fler män som sticker ut.
Precis,
åt båda
den
hållen.
Är lite plattare, kurvan är bredare.
Precis, den har längre svans.
More variation.
Så du får båda och. Men det betyder inte att, jag säger inte att du menar det, men att alla män är mer assertiva än kvinnor.
No.
Och där tror jag det uppstår ett ganska grovt missförstånd också. När man gör de här påståendena så kan det bli lätt att man blir triggad. Så här, vadå, menar du att kvinnor är korkade eller? Så, nej.
Men det som är så märkligt i det är ju att man också på samma gång säger att könet ska inte spela någon roll. Och sen så säger man att det spelar all roll i världen. Därför vi måste räkna, vi måste kolla, vi måste ha lika. Så könet blir ju då det som antingen diskvalificerar en eller kvalificerar en in i någon viss position. Beroende på vad statsmakten har bestämt att man ska ha så många procent kvinnliga professorer eller vad det nu är. För nu, den typen av mål finns exempelvis ut till varje högskola och lärosäte. Så här många procent antal kvinnor ska ni ha rekryterat till året 2023. Därför att man 2030 vill ha 50-50 fördelning. Och det bakvända i det är ju att könet blir bärare av någonting. Det vill säga en rörelse bort mot från det vi talade om tidigare. Nämligen att vi ska inte fästa någon vikt vid om det är en man eller kvinna, utan det är meriterna eller vad du kan visa upp som ska spela roll.
Jag kommer ihåg en gång när jag var med i Ondskans parti 2010, eller inför valrörelsen där, näste skulle in i...
Har du varit med i Miljöpartiet?
Ja, precis. Så var vi inbjudna och ha debatt på Kristianstad högskola, och jag kommer ihåg att Adam Svejman var också där och lite så. Och jag tror det var rätt mycket så här samhällsvetare och sånt där. Och så skulle vi ställa oss, om vi var väldigt för någonting så skulle vi ställa oss väldigt långt till höger, och var vi emot så skulle vi ställa oss väldigt långt till vänster, så vi delade in oss och vi står på skala med olika saker. Och så var det då om vi är för eller mot kvotering. Och då ställde jag mig allra längst ut på kanten mot. Jag skulle vara längst ut av alla. Nästan så trillade av den här scenen. Och så fick vi då motivera det. Så skulle jag då fråga mig. Ja men Jean, varför du är mot kvotering? Jo, jag har studerat väldigt mycket genusvetenskap. Och så började alla bara titta på mig. Nej, vad ska jag säga nu? Och där får man ju lära sig att kön inte finns. Det är bara en social konstruktion. Alltså därför finns inte kön. Och vi kan ju inte kvotera efter något som inte finns. Nej. Det hör ni väl hur dumt det är. Så kvoterar vi så upprätthåller vi ju könet. Och då blir alla bara knäpptyst. Bara, och de andra vill gärna hugga mot mig. För då var det ju alltid så här att vad nästigare sa var på automatik fel. Så alla tävlade ju. Man visade hur jävla fel man hade för att de skulle plocka poäng på det. Bara knäpptyst. De vet inte vad de ska säga, de här på vänsterkanten. Då jag tyckte jag var en kul troll.
Du var ett troll innan man kunde vara troll.
Ja.
Jag tror att många glömmer bort att auktoritet, sättet vi ger auktoritet till medier eller universitet, auktoritet, det är ju en tvåvägsprocess. Auktoritet är inte någonting någon bara har, det är ju någonting du ger till någon. Medan här så utgår vi, här, så här, när du skriver om att det brann på parkeringen och så frågar folk så här, vem är källan? För du är inte välsignad av Svenska Dagbladet eller Aftonbladet eller whatever. Och jag tror vi glömmer bort att fråga sig, vem är det som välsignar välsignaren? Och det är ju du själv. Du är mottagaren av informationen. Och en grej, och det är därför jag inte heller kallar mig feminist idag. Och jag gör som du gör, Omar. Jag säger att jag är inte en feminist. Jag tycker det är klockrent. För jag är för jämställdhet. Men vad den här intersektionella feministrörelsen har lyckats väldigt bra med, det är att de har ju skapat en plattform för kunskapsproduktion. De har ju belägrat vissa delar av universiteten. Och i ett land som Sverige där vi aldrig ställer oss frågan vem välsignar välsignaren, det vill säga jag som mottagaren. Det blir väldigt svårt att debattera mot människor som har köpt det här ideologipaketet. För då ser de, nej men det är vetenskap, titta, det är publicerat och det är ett universitetsnamn bakom. Mm. Och så förväntar de sig att man bara ska hålla käften.
Det är auktoritetsargument.
Appeal to authority. Mm. But you know, Chang, you just reminded me actually of a similar situation that I had when it comes to gender. I was on a date one time, and the girl...
Alla dina anekdoter har med dejter att göra, har du tänkt på det?
Han är en arab.
Ja,
varför väntar du det?
So I was talking to that girl, and she was telling me, she's like really super, super left identity, politics and so on, and intersectionality. And she was like, you know, gender is totally like a social construct. There is no difference between, there is no such thing like men and women and so on. I was like, okay, interesting. So you're saying that a trans person that says that they feel that they are a man or a woman, that actually they are just crazy in this case. She was like, huh. But that's the thing. Like, it's like gender plays no role until it comes to transsexuality. Then it plays every role.
Och där kommer den här... Antingen ser om det är vetenskap, eller om man sätter en sån argumenterare i kläm, det blir ju som att debattera med en fronolog.
Fronolog?
Det är en gren av rasbiologi där man mäter skallform och utifrån det ska avgöra hur duktig och smart och kapabel du är. För hamnar du i clinch med en frenolog, nu finns det inte så många, tack och lov. Om du vinner argumentationen utifrån logik och fakta så kommer den, men ändå gå emot frenologi. Den kan ju alltid vinna debatten genom att säga, ja men du har fel skallform, du förstår inte. Och det är exakt så det blir med en intersektionalist. För du blir så här, aha, men du har internaliserat rasismen, så du är en del av makten. Och det är ju bara finare sätt att säga husblatte om man debatterar.
Det är skitläskigt att hamna i en sån konversation med någon. Mm. För du ser i deras ansiktsuttryck hur de bara... Okej, du är en sån. Mm.
Ja, varje gång de säger du har...
Du är liksom, du är ondskan.
Men det är ju också de här intersektionella teoribildningarna och alla de texter som har blivit någon slags då trossatser. De är ju så banaliserade och förenklade, kanske till och med vulgariserade versioner av de teoribildningar och teoretiker, vetenskapspersoner som är ursprunget till dem. Om man tar Foucault eller Judith Butler eller så. Det är inte texter som vem som bara kan kasta sig in i och förstå och kritisera. Det kräver arbete att ta sig igenom de texterna. Och verkligen ta ner dem och förstå dem. Men här har man liksom tunnat ut den soppan allt mer och allt mer. Så att det nu har formen av texter som 10-åringar kan läsa och faktiskt kanske göra bruk av. Och det dåliga med det är ju att det blir för fler som anhängare. För att man får någonting att tro på. Men det goda med det är också att det är lättare att skjuta ner. Det är faktiskt lätt att möta det i kritik och säga nej, men det finns ju den här studien, det finns det här underlaget som ikullkastar de där teserna om maktordningar och hur det ser ut och hur det påverkar oss själva och samhället.
Och det är så jävla synd att den här vulgariseringen har skett. För nu, är du lite höger om Socialdemokraterna, då liksom gör du narr av postmodernist och alla tänkare som har funnits där. Och det är sjukt synd. För så här, Michel Foucault, jag älskar den snubben. Hela Frankfurtskolan, Max Weber och Erik Fromm, de var ju genier. Riktiga jävla genier. Sen har de blivit vulgariserade, precis som du säger.
Men är det inte lite som Mohammed och Koranen? Och så kommer talibanerna och vulgariserade och gör extremtolkningar. Det här blir lite som akademins talibaner.
Du skulle inte titta på Omar Makram när du säger det där. Han skulle säga att de har gjort precis rätt tolkning.
Talibanerna?
I agree.
Jaha.
Ja. Och det gör honom till en extremist i sig.
No, not really. I mean, no. Because if you examine what Muhammad was doing and what his companions were doing, you have for example Ali ibn Abi Talib who was burning gay people and like throwing them from rooftops and so on. So this whole
kom till poängen, fanns det något negativt här eller?
Behövde du komma iväg, Anna-Karin? För att vi har ingen tidsplan.
Nej, okay. Nej.
Det är det araber är, så de kan inte klockan, utan så vi ses klockan 2, så du kommer upp klockan 5.
Jag sneglade på din klocka innan, men den är... Den...
Stoppt.
Ja.
What is this? Jag säger det.
What is this time?
Ja, det är inget skämt. Alltså, Mellanösternkultur, där är tid ett väldigt flytande begrepp.
It's 3 and I want it to be 3. What is this?
For me, it is 3. It
is sometime in the afternoon.
Det är Omar.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.